Nordbor, det är namnet på Nordiska museets nya utställning högst upp under taket på den pampiga 1800-talsbyggnaden på Djurgården. Byggstilen har inspiration av renässansen från 1600-talet med spetsiga valv och tinnar och torn. Och inne på stengolvet i den stora hallen möter vi Wenche Rundberg, publikproducent som är glad att kunna öppna utställningen som arbetas fram under 5 år.
Ja, men det är helt fantastiskt. Jag tror att vi alla är otroligt glada och stolta. Jag skulle säga nästan hela museet har varit inblandat mer eller mindre. Vissa väldigt mycket och andra lite mindre då. Men jag tror att vi alla går runt och bara känner oss så där, wow, härligt.
Den här utställningen då, Nordbor. Om man tänker på Norden som koncept så är det väl ganska mycket på senare år som man har försökt att hitta en enighet inom mellanländer och sådär. Det har varit ganska mycket krig mellan Sverige och Danmark och så vidare.
Ja, det har varit, men vi har ju också varit i union. Jag menar, när utställningen startar så är ju Finland och Sverige ett kungarike till exempel. Så att det där har ju gått fram och tillbaka och gränserna har flyttats hela tiden.
Utställningen den följer en kronologisk ordning och börjar på 1500-talet. Tiden före det avhandlas istället på Historiska museet. Men Nordbor här kommer vara Nordiska museets basutställning för lång tid framöver.
Nu går vi också igenom det som är, kan man säga, introt till utställningen. Och det är bågar som vi går under. Och på bågarna hänger någonting som lite grann, några säger att det ser ut som krinolinkjolar.
Alltså. Mm. Eller stora lampskärmar.
Eller stora lampskärmar, precis. Och det är faktiskt våra fantastiska formgivare, Musea, som här har tolkat snötyngda granar. Skogen och naturen är ju en viktig del i utställningen.
När vi blickar in här nu, det här är precis i början, då ser vi en samisk, någon som sitter i en kåta och det ångar ut och de eldar där inne. Och sen längre bak i bakgrunden ser vi snöflingor på någon digital skärm som faller ner över
just
landskapet
precis.
Och grenar hänger i taket här.
Ja, vita grenar av snö och frost. För dels kliver vi faktiskt in här norrifrån. Och det första vi möts i utställningen är, som du säger, en samisk kvinna, Inga från Tingevara, som levde under 1500-talet. Och vi kliver också in i vintern, därför att i utställningen så har vi 4 årstider. Vi startar i vinter och vi kommer också avsluta i vinter faktiskt.
Och det handlar om livets alla skeenden. Vardag och fest, glädje och tragik. Och bland montrarna lyfts också berättelser om totalt 22 enskilda huvudpersoner fram på särskilda stationer med hörlurar och tillhörande liten film. Det är historiska personer som finns dokumenterade i källmaterial som sedan byggts ut för att ge en tidstrogen beskrivning. Här möter vi en av Sveriges första barnmorskor från 1700-talet och sågverksarbetaren Anna Karlsson som lever på 1800-talet i Dalarna och så konstnären Lars som på 1900-talet får en HIV-diagnos och utvecklar AIDS. Och så alla dessa föremål. Mer än 4000 föremål finns utställda. Här har vi en stor näverkont, eller vad är det för någonting egentligen?
Precis, det är en samisk barnvagn, vagga, kont för barn. Ett fantastiskt praktiskt sätt att ha sina barn nära.
Det går att både bära och hänga upp?
Ja, det går att bära, man kunde hänga den som en vagga. Man kunde också hänga den på sidan om renen. Eller när det var vinter och snö, när man skulle färdas långt och kanske hade en akja, alltså den stora släden här bakom. Och där kunde ligga och mysa.
Här finns både vapen som vittnar om konflikt och orostider och så jordbruksredskap.
Vi har ju använt naturen som resurs och gör det verkligen än idag. Och här har vi till exempel en gammal bistock som är en tidig bikupa. Mm. Vi har ju yxor och annat, för du hämtade ju näver och ved och virke i skogen. Du plockade bär i skogen. Skogen
och skinn.
Var viktig. Skinn för djur, precis. Du jagade i skogen. Så skogen var en väldigt viktig resurs. Men också en plats som kunde vara lite farlig. Det kunde finnas lite väsen där ute. Och...
apropå väsen, är det en älgskalle det här? Eller vad är det för någonting?
Nej, det där är faktiskt en hästskalle. Och den har hittats under ett hus i en skånsk by som då tillhörde Danmark. Och den är en sån där skalle som bara kunde bringa tur och skydda. Lite skyddande, som jag har förstått det.
Än så länge finns tyvärr ingen syntolkning, men det finns en audioguide som man både kan låna på plats eller hämta hem till mobil.
Det går att låna, vi har ett litet antal som vi lånar ut, annars så laddar man ner den och det kan man göra hemifrån. Och sen lyssna i sin egen telefon då på plats med hörlurar så att man hör ljudet och inte stör alla andra.
För åtminstone i den här delen är det ju ganska mycket som är bakom glas, så man kan liksom inte ta på någonting. Utan...
Nej, precis. Och det är ju som det är med museiföremål. De här museiföremålen finns ju här för att vi ska kunna ha en direkt länk tillbaka till historien. Men de är också otroligt känsliga föremål. Och de här är så dyrbara, även om det kanske inte alltid ser ut som det. Så är det såna här enkla saker som en koskälla till exempel som kan berätta någonting om livet förr.
Och så finns det digitala skärmar för att titta närmare på utvalda föremål.
Och där finns det foton på föremålen. Så då kan man titta in i montern och se vad det är för något lustigt föremål. Och sen kan man leta upp det.
Vet du om man kan zooma på dem där och förstå det?
Ja, precis. Vad bra att du frågade. För att i vårt nästa steg, vi är ju färdiga med utställningen, men det finns fortfarande inte minst tekniska justeringar kvar att göra. Och det ligger som nästa steg. Dels att vi ska kunna ladda hem, att du ska kunna faktiskt titta i din egen telefon och använda din egen padda. Och då kan du också läsa den texten på det sätt du själv vill. Är det syntetisk text, är det talande text eller är det förstorad text? Och det är liksom nästa steg. Sen ska det också kunna göras på skärmarna. Jag vet inte hur långt bort det ligger. Jag pratade med min kollega som har övergripande koll på detta och hon sa att vi jobbar på det, men hon kunde inte säga något datum.
Okej, vi fortsätter. Jag kan försöka beskriva lite vad vi ser här. Det är någon form av snöskor tror jag som är plattor och som man har med... Här är snöskor, men det är inte riktigt
de. Där
är
inte jag de här. Jo, där.
Där ska vi se vad det är. Också
det är
snöskor, fast för hästar.
Ja,
aha, det var ju intressant. De är ju lite tyngre. Det är alltså träplattor i botten. Och sen har man någon form av bågar som ser ut som rotting eller någon form av trä som man har flätat. Och visst får vi genom människornas vardagsföremål en bild också av de stora dragen i historien. Här med Gustav Vasas stora och på sin tid mycket impopulära förändringar som mötte uppror.
Och sen har vi också några helgon, Maria helgon och andra helgon i montern. För det här är ju tiden när Gustav Vasa bestämmer att vi ska gå till en annan trosinriktning. Vi ska bli protestanter och lutheraner.
Just det, man har varit katoliker innan.
Man har varit katolik och då förändras väldigt mycket i människors liksom vardagsreligiositet. Nu ska man inte till exempel offra till helgonen längre, det får man inte göra. Men den här reformationen tar ju lång, lång tid för att människor hänger ju kvar vid det gamla och även vissa präster tydligen. Det är inte så lätt att bara växla om.
Det märks tydligt när man går mellan olika rum och tidsepoker, både i färgtoner och i miljöljud. Det är ganska diskreta ljud, men det kan också säkert vara påfrestande för den som har behov av en tyst bakgrund för att höra bra. Temana skiftar och markerar övergången mellan rummen. Ett ljust vitt rum är byggt som en avskalad modell av en gatumiljö med husfasader. När vi kliver in i 1600-talet finns en ståtlig interiör i utsirade träpaneler med förgyllda riddarmotiv och keruber.
Och just det här rummet kliver verkligen in i en adlig värld, 1600-talet, stormaktstiden, när adeln faktiskt också blev rikare och mäktigare och byggde sina pampiga slott. Och den här interiören, den kom ju från början från Ulfsunda slott utanför Stockholm. Och den kom till museet tidigt 1900-tal, så jag vet inte exakt historien, men jag tror att den skulle rivas ut och vi tog emot den. Så den har stått på plats här i många, många år. Fast nu har vi ju gjort om vissa delar. Vi har satt ett monterglas här och fyllt på med föremål bakom monterglaset till exempel. Och vi är fortfarande i vinter, så nu har vi adderat på monterglaset frostrosor. Och längst upp här på den här vackra trä, egentligen så är det en spis som döljer sig bakom. Där är det ju istappar som hänger ner.
Ljuset dämpas sen rejält och det blir dovare musik i nästa rum.
Här behandlar vi lite mörkare ämnen. Kyrkans makt över människor här på 1600-talet. Vissa delar av gamla testamentet blir till lag. Det är strängt förbjudet av utomäktenskapliga sexuella relationer till exempel. Då kan man straffas med döden. Det är här häxprocesserna pågår och det är nu som samerna tvångskristnas med brutala och hårda metoder. Här har vi till exempel en trumma som är en samisk ceremonitrumma. En av de få som finns kvar i världen idag, för att de flesta samlades in och förstördes och brändes direkt. Andra kanske gavs bort till ambassadörer i andra länder och några togs in av svenska staten då. Ett svårt föremål, men vi har en sak här borta också som vi kan titta på.
En kist, en liten barnkista eller?
Ja, precis. Och sen har vi också fyra målningar ovanför som är 1600-tals motiv på döda småbarn. Två av dem ligger i en kista som man ser att de är döda. Två står upp, men de är avbildade med olika symboler så att man ska förstå att de ändå är döda. För döden fanns ju verkligen överallt här på 1600-talet. Den drabbade både fattig och rik och barnadödligheten var hög. Och var du adlig så hade du möjlighet kanske att minnas ditt barn på det här sättet genom att göra ett porträtt. Det går kanske att hitta källor från en adlig kvinna som beskriver sorgen över ett barn som ett brev eller en dagbok. Det är ju inte alls lika lätt att göra det för det stora breda folket på 1600-talet.
Vi ska ju säga det. Det här är ju Nordiska museet och utställningen heter Nordbor. Så det här handlar liksom alls inte bara om svenska perspektiv, utan det är material och perspektiv från de andra nordiska länderna finns också här.
Ja, det gör ju det. Vi har gått förbi några nu som till exempel skånska helgon.
Som var dansk då på den tiden.
Exakt, de var danska, men det skånska hästhuvudet, det var ju dansk då till exempel. Sen är det också det att i den här utställningen, vi har ju en stor samisk samling hos oss, så har ju vi vävt in det samiska narrativet i hela berättelsen. Och där får vi verkligen också in Norden, eftersom Sápmi rör sig över flera länder.
Man har också byggt om lite på museet och förbättrat tillgängligheten. En stor hiss som rymmer 40 personer har installerats och så har man jämnat ut golvytorna så det ska gå att ta sig fram med rullande hjälpmedel. På ett par ställen finns lyft för att komma förbi trappor som inte gick att bygga om. Här råder ju kulturminnesskydd också. Och så en helt ny bro av vitmålad metall som spänner i en liten båge precis framför ett fönster med utsikt mot Djurgårdsbrunnsviken och Kaknästornet i fjärran.
Det är fantastiskt. Och det här fönstret var igensatt förut. Så att bara att öppna upp det gjorde ju, gav ju något helt annat, en helt annan känsla just åt den här delen av museet. Och bron är ju en del av tillgänglighetsarbetet, att vi verkligen ska kunna göra plan 4 tillgängligt. Det gick inte att ta sig runt hela plan 4 tidigare om du rullade. Det var omöjligt. Så att det här är, vi är jätteglada för den här.
Bron den ligger halvvägs längs den 126 meter långa salen som man kan blicka ut över här. Tvärs över golvet, drygt 20 meter ner, syns en stor skulptur av Gustav Vasa som också är ett av museets gamla kännetecken. Efter bron träder vi in i 1700-talet genom en modell av en buxbomshäck med realistiskt målad trädgårdsgrönska och snirkliga blomrankor i taket.
Och det var våra fantastiska formgivare som hittade en ritning i vårt arkiv från 1700-talet som de kände, det här ska vi återskapa. Och sen är det vår också.
Ja, jag hör fåglarna kvittra.
Ja, det är kvittrar här. Men det är också då, jag brukar säga att 1700-talet, då blev vi ett mindre land efter stormaktstiden, men vi var också fattigare land med ett stort överskott på kvinnor och barn eftersom många män hade gått bort i kriget. Och samtidigt som det här lite med sparsamhet och inhemsk produktion och lite uppfinningar, så är ju också den nya globala handeln över världshaven. Så att det handlar ju också den här delen om då.
Just det, Ostindiska kompaniet.
Ostindiska kompaniet.
Jag ser lite sån här blå porslin där, benporslin med blåa mönster på. Och sen är det såna här stora terriner med blomstermönster. Mm.
I den här montern har jag bland annat ett förstoringsglas som har tillhört Carl von Linné. Det är väldigt litet, men det ligger där inne. Och en käpp som har tillhört honom.
Just det, det var ganska kort käpp. Han kan inte ha varit så jättelång.
Nej, det var faktiskt någon som sa det här om dagen. Det hade inte jag tänkt på tidigare, men det är ju sant. Jag vet inte hur lång han var, men den ser lite kort ut. Mm. Sen har vi också ett porträtt ovanför montern på Eva Ekeblad. Eller Eva De La Gardie. Och hon var den första kvinnan som valdes in i Vetenskapsakademin.
Just.
För hon kom på hur man kunde göra brännvin av potatis. Men också hur man kunde göra potatismjöl. Och det användes ju som puder. För det här är ju tiden när puder används till peruker och annat.
Men också här lyfter man fram mer problematiska sidor i historien. Det finns föremål och målningar som minner om tiden när Sverige hade en egen slavkoloni i Karibien, San Barthélemy. Samtidigt fanns det också de som var engagerade i människorättsfrågor och motståndare till slaveriet. När vi kommer till 1800-talet, då möts vi av röda toner och allmogekultur.
Och sen ett fantastiskt varmt rött ljus. Det är ju röda paneler och sen ljuset som sipprar ut mellan dem. Varmt och rött, och det påminner lite grann om att stå i en lada som också är med glesa paneler och så lyser solen igenom. Absolut. Fast det här blir varmare på något sätt.
Ja, och här har vi också så här lite kurbits, någon brudkista här.
Just det, det handlar ju väldigt mycket här om livet i byn. Och det är många olika teman här, men till exempel den drängen och pigan. Men det handlar också om de som då kanske inte har lika mycket, som är obesuttna eller står liksom lägst ner. Vi ser en otroligt lagad och lappad skjorta här till exempel.
Just det.
Och det handlar också om de då som emigrerade, som hade möjlighet att emigrera. Det var ju inte alla som hade det. Här i Sverige så var du anställd på ett år. Du fick inte bryta ditt kontrakt med din husbonde. Medan där var anställningsförhållandena mycket, mycket bättre. Och som en ung kvinna, som piga i Sverige på 1800-talet, så det var inte okej att gå runt med en hatt på huvudet. Det var chalett som gällde, men i USA så kunde du få köpa en hatt och gå runt med.
En sammanfattning av 1900-talet, där finns arbetarrörelse med bättre villkor för de breda massorna, sexualupplysning, kafékulturens stora genombrott, krigsårens ransonering, fredsrörelse, förhållandet till nazismen och kampen mot den, krigsflyktingar följt av rekordår, designhistoria och utbyggnad av sociala förmåner som pappaledighet. På en tidstypisk affisch finns tyngdlyftaren Lennart Hoa Dahlgren iklädd blå t-shirt med gula kronor på, med ett barn i famnen, i en kampanj från Försäkringskassan för pappaledighet. Här finns gott om nostalgiska prylar man kan känna igen från sin egen uppväxt, men också sånt som samlas in här och nu.
Viktigt att komma ihåg. Man tänker museum, då tänker man, ja, det är ju de där som håller på med historien. Men vi håller också på med vår nutid och faktiskt också framtid. Vi har inget stoppdatum i våra samlingar. Så vi har ju med jämna mellanrum olika upprop, till exempel till människor som vi vill ska komma och lämna sina berättelser om livet idag. Just. Under olika teman. Men även föremål som samlas in från vår egen tid. Till den här utställningen så gjordes ett särskilt insamlingsprojekt med människor från hela Norden. Och nu kliver vi in i det nya millenniet och kommer in i vintern igen. Och nu står vi i det som är vår samtidsinsamling. Allt ifrån den yngsta som är 2018, född 2018, som berättar om hur hon och hennes mamma tittar på Melodifestivalen och har samlat in ett föremål kopplat till det. Det finns föremål ifrån en person som har gjort, som har bytt kön. Vi har till exempel här en vinflaska från en man som är uppvuxen i Köpenhamn, men som kände att han ville flytta ut på landet, så att han bor nu på Själland och börjat odla vindruvor och göra eget vin. Och det går bra för honom. Han säger att det är lite läskigt därför att klimatet i Danmark kommer verkligen gynna oss vinbönder, så att säga, med klimatförändringarna. Det blir bara varmare och varmare.
Jag kan säga att här är det som glas, enskilda glasmontrar och sen allting omgivet av hängande draperier i olika höjder som påminner om ett snötäcke, men uppifrån så att säga. Mm. Och sen är det små dekonstruerade granar som flyger liksom i luften.
Jag tycker att de där granarna påminner väldigt mycket om de här små odlade granarna från Skåne och Danmark som vi nu mera har. Och men den mesta skogen idag består ju av odlad skog också.
Ja. Samtidsspegel. Avslutningsvis säger Wenche Rundberg att hon som publikproducent är otroligt nöjd med resultatet, men att man också ska fortsätta att förbättra tillgängligheten med visningar bland annat.
Jag tror att det här är en av höjdpunkterna i, åtminstone i mitt yrkesliv här på Nordiska museet. Mm. Sen är jag lite personligt glad över att vi fick till en fin audioguide också. Just. För den var jag med nu på slutet och producerade och tog fram. Just nu så har vi inte möjlighet, inte minst att det är så mycket besökare här, att ha visningar alls. Men vi har lyft frågan att när det lugnar ner sig så hoppas vi kunna ordna just syntolkade visningar. Och ännu längre fram, den här utställningen ska ju stå länge, det ska man komma ihåg. Men längre fram så har vi också ett förslag på att vi gör en audioguide som är specifikt just syntolkad.
Utställningen Nordbor alltså, som nu öppnat på Nordiska museet på Djurgården. Det kommer också från och med nu att löpande släppas avsnitt av en ny podd som heter Svenska folkets historia med Anders Lundin, som museet varit med och tagit fram.